närmare varandra eller närmare andra och närmare varandra. Vi har varit så här, men vilken ordning ska man ta detta i? Ska man först närma sig andra och sen närma sig varandra? Eller ska vi först närma oss varandra och sen andra? Vi vet inte. Det viktigaste är inte vilken ordning vi tar de två. Utan det viktigaste är att Jesus kommer först. Närmare Jesus, det är det som är det viktigaste. Det är nummer ett. Det är där vi står. När vi närmar oss Jesus och när vi sätter Jesus i centrum så får våra liv rätta perspektiv. Och den här gemenskapen får också rätta perspektiv när vi sätter Jesus i centrum. Så det är där. Idag så ska vi fokusera på närmare varandra och kring två stycken ord som är centrala i den kristna tron och i hur vi ska leva ut vårt liv tillsammans med Jesus. Och det är två ord som vi, många utav oss, brottas med, nämligen barmhärtighet och förlåtelse. Barmhärtighet och förlåtelse. Och kring förlåtelse så hade vi förra helgen så hade vi en kurs här som var en upprättelsekurs tillsammans med Olof Edsinger. Och vi hade en hel dag på lördagen där våra gudstjänstteam var inbjudna och där vi gick igenom olika saker. Och vi började med just det här med förlåtelse. Och jag kommer att dela, för er som var med på det, så lite grann utav det som jag delade då kommer jag också dela idag. Därför att Jesus påminner mig så tydligt om att det är centralt för oss i när vi lever tillsammans, när vi möts liksom tillsammans, när vi ska leva tillsammans närmare varandra. Sara, får jag lov att låna dig? För er som lyssnar på nätet just nu så bjuder jag upp mötesledaren och helt oförberett för henne, förberett för mig. Ja, och där jag bara ska göra liksom ett litet test så här. Sara, om jag står så här, nu står jag en bit ifrån dig, så ser jag att du är fantastiskt vacker. Jag ser att du har en ganska klar och tydlig så här hy, så det är inte så jättemycket rynkor och så. Alltså däremot nu så kommer du, nu står jag väldigt nära. Nu kommer ditt ansikte i lite annat perspektiv. Fortfarande väldigt vacker, men jag ser dina rynkor. Och du ser mina, eller hur? Ja, lite påse under ögonen, småbarnsmorsor. Så är det. Och också, när vi står så här nära varandra, så bumpar jag ju i dig lite också, så här. Mm. Tack, nu har jag lånat dig. Bra, tack för att du ställde upp. Vi har ett väldigt litet kök hemma i vår familj, väldigt litet. Och vi är fem personer i vår familj. Och vi brukar lite skämtsamt säga att vi kommer väldigt nära varandra i köket. Och det är bra för vi närmar oss varandra som familj. Men det är ganska svårt att liksom, när vi rör oss i köket, jag och min man och lagar mat. Så är det helt oundvikligt att vi bumpar i varandra. Och när vi som gemenskap ska närma oss varandra så bumpar du och jag också i varandra. Det är lätt att liksom ha, vi behöver inte ha så mycket med varandra att göra på avstånd. Men när vi kommer nära, då bumpar vi i varandra. Och vi ser kanske det som inte, som vi på långt håll ser ganska bra ut. Men när vi kommer nära så ser vi de där små orenheterna i hyn kanske och rynkorna och så vidare. Och det är ju någonting vackert i det också. Men vi ska vara medvetna om det. Och när vi kommer nära varandra så behöver vi ha barmhärtighet och förlåtelse. Barmhärtighet och förlåtelse. För vi är inte en gemenskap som är sammansatt utav människor som har lika åsikter. Vi är inte en gemenskap som har liksom, där vi alla kommer ifrån samma kultur och alla kommer ifrån samma fina uppväxt och har gått igenom livet liksom så här helt oförstörda så. Utan vi är en gemenskap som har helt olika, vi kommer från olika kultur, olika nationaliteter, olika åsikter, olika kön, olika åldrar, olika. Men vi är sammansatta utifrån att vi har Jesus gemensamt. Men utifrån att vi är så olika så behöver vi ha nåd och förlåtelse och barmhärtighet med varandra. För vi är väldigt olika och vi är olika sår, vi som sitter här och vi som lyssnar på nätet. Olika sår, olika uppväxter, olika tycken och smak. Olika tycken och smak. Och hur vi behandlar varandra, vi hörde i inledningen ett vittnesbörd om hur vi behandlar varandra. Det var två strofer som bara gick rakt in i mitt hjärta. Hur vi behandlar varandra har evighetsvärde. Det handlar om liv och död. Det handlar om liv och död. För det kan handla om liv eller död för en människa att bli sedd för den man är och få lov att vara välkommen som den man är. Okej, barmhärtighet. Vi börjar i Matteus. Vi kommer vara i Matteus och i Markus och i Efesierbrevet. Och en liten vers i Hebreerbrevet. Där fick ni alla bibelorden. Så ta fram er bibel. Så vet, kan ni vara förberedda. Vi börjar i Matteus evangeliet. Där står det så här. Matteus evangeliet kapitel 9 och vers 12. Då säger Jesus så här. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden. Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så välkommen med vem du än är. För Jesus har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Men Jesus är påträngande när han säger gå och lär er vad som menas med barmhärtighet. Gå och lär er. Han verkar ha mer överseende med syndarna, de här vanliga syndarna som vi tycker, än när vi kommer med hårda hjärtan och inte har barmhärtighet. Barmhärtighet är inte en nådegåva. Barmhärtighet är någonting man lever. Barmhärtighet är någonting man lever. Någonting man praktiserar. Det är inte bara här uppe, utan det är ytterst konkret. Barmhärtighet har med kropp och händer och fötter att göra. Det är någonting som du och jag praktiserar. Det är någonting som du och jag och som för gemenskap praktiserar. Barmhärtighet kan vi bara lära oss den långa vägen genom att vandra tillsammans med en annan människa. Komma innanför lite granne och se den personens hjärta, den personens smärta. Och när du lever och ser och går och vandrar tillsammans med den personen så ser du att oj, åh, den har också behov, precis som jag. Vi är alla behovets barn. Den har också behov. När vi vandrar tillsammans nära människor så ser vi att du har också behov av barmhärtighet. Jag har behov av barmhärtighet. Barmhärtighet är bristvara när vi har hårda hjärtan. När vi har hårda hjärtan. Barmhärtighet fattas oss när vi tror att vi är bättre än vår omgivning. Eller när vi inte kan se in och förstå andra människors behov. Då fattas barmhärtighet. Och det är att vara blind. Det är att vara blind. Brist på barmhärtighet förmanar Jesus. Så låt oss be att vi får vara människor som är fyllda av barmhärtighet. Och barmhärtighet är inte att tycka synd. Att ha, tycka synd med, liksom, vet, tycker synd om dig. Och så vickar man lite så här på huvudet. Och säger, tycker synd om dig. Det är inte det. Det är inte barmhärtighet. Barmhärtighet är att vandra nära en annan människa. Och se att både hon och jag har behov. Och att ha ett mjukt hjärta. Det är att ha barmhärtighet. Barmhärtighet och behovet av förlåtelse går hand i hand. Förlåtelsen är en oerhörd kraft och en väg till helande och till upprättelse för oss alla. Förlåtelse är centralt, liksom. Vi har ett stort kors i den här kyrkan som visar på att för oss så verkar det som om korset var jättestort här. Det är det största vi kan se i den här kyrkan. Ett kors. Det verkar som om korset på något sätt har en central plats. Det bör ha det i alla fall. Korset handlar ju om att Jesus Kristus ger sitt liv för att du ska få förlåtelse. Och korset, utifrån korset flödar nåden. Och där får du ta emot det som du aldrig kan göra dig förtjänt av. Nåden, förlåtelsen, flödar utifrån korset. Utgår ifrån korset. Förlåtelsen i våra liv kan bli slarvig, slentrianmässig. Och förra söndagen så hörde vi en underbar predikan utav Olof Edsinger. Har du missat den så gå gärna in och lyssna på den. Där han talade om den billiga nåden. Han talade om hur förlåtelsen kan bli slentrianmässig och billig. Men förlåtelsen hade ett pris. Förlåtelsen har ett pris. Den har ett pris för Jesus. Nämligen hans eget liv. Så när det blir slentrianmässigt för oss så är det inte det för Gud. För han ger allt. Han ger hela sitt liv. Det har ett pris. Förlåtelsen, att du ska kunna ta emot förlåtelse, har ett pris. Ett stort pris. I Hebreerbrevet 9:22 så står det så här. Ja, utan blod utgjus. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Lite senare i gudstjänsten så ska vi få ta emot bröd och vin. Och vi ska få höra just det här. Att Jesu blod har utgjuts för dig. Har utgjutits för dig. Var ett pris för att du skulle kunna få ta emot förlåtelsen. Och när vi har tagit emot förlåtelsen. När vi har fått barmhärtighet så är du och jag kallade att ge förlåtelsen vidare. Vi är kallade att vara barmhärtiga därför att vi har fått barmhärtighet. Vi är kallade till att förlåta andra. I Matteus går vi tillbaka till nu. Och i Matteus 6 så finns där ett ganska välkänt, även om du knappt har läst Bibeln någonsin i ditt liv, så tror jag att du kommer att känna igen det här bibelordet. Matteus 6. Där står det så här, Matteus 6:9. Vår fader, du som är i himlen. Jesus han undervisar om hur vi ska be. Och då säger han, gör så här. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Ja, amen, låt det bli helgat, det vill vi. Låt ditt rike komma, ja gärna, gärna snabbt och liksom överallt. Låt ditt rike komma, åh det ber vi om. Låt din vilja ske, gärna också. På jorden så som i himlen, det hade varit fantastiskt om Guds vilja hade skett va? Vilken skillnad det hade varit för oss, vilken skillnad. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Ja tack, vi vill gärna bli mätta. Ge oss gärna brödet. Tack. Och förlåt oss våra skulder. Ja, förlåt mig Gud. Gör det. Jag vill gärna ha all förlåtelse. För jag behöver den. Här är mycket. Liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Hopp. Tippex, någon? Förr fanns det ett vitt sånt här, det finns det inte nu kanske, man kan inte köpa, jag är ju gammal. Men alltså förr fanns det så här, en lite vitt, såg ut som nagellack liksom. Tippex hette det. Och så kunde man måla över. Och så kunde man skriva dit någonting annat. När man skrev på en maskin som hette skrivmaskin fanns det förr. Det finns så många såna här saker som jag bara skulle vilja... Kan vi tippexa lite grann? Det går ju inte att sudda i den här va? För att det är ju skrivet i tryckt, den här boken. Förlåt, okej, okay, just det. Jag ska förlåta dem som står i skuld till mig också. Okej. Okay. Oh, men det kanske bara står på ett ställe så då slipper jag. För att det står ju många olika bibelord så att ibland när det kanske inte är så viktigt ändå. Ja, nej, men vi går fram till Markus då istället. Det står så här i Markus 11. Markus 11 och 25. Okej. Okay. Då säger Jesus så här. Oj, oj, oj. Och när ni ställer er och ber så ska ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då ska också er fader i himlen förlåta er era överträdelser. Okej. Okay. Stod på ett ställe till. Jaha. Jag tror det gäller även för er som sitter ner och ber detta. Inte bara för oss som står upp och ber. Okej, okay. Vi läser ett till. I Efesierbrevet 4 och vers 32 så står det så här. Var goda mot varandra. Visa medkänsla. Eller barmhärtighet skulle det också kunna stå där. Och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus Jesus. Okej. Okay. Och så tar vi det sista bibelordet. Det här. I Matteus 18. Matteus 18. Och vers 21. Och nu läser jag ett litet längre stycke. Då kom Petrus fram till honom och sa: Herre, hur många gånger måste jag förlåta min broder? Eller rättare sagt så här, sa han. Hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger? Jesus svarade: Jag säger dig, inte 7 gånger utan 77 gånger. Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man in en man som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han grep honom om strupen och sa: Betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom: Ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte. Utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse till skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig. Och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa: Din usling. Jag efterskänkte hela din skuld när du bad om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? I sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Poängen här är att den första tjänaren fick en orimligt hög summa efterskänkt. Det var helt omöjligt. Vi pratar 10 000 talenter. Det är hur mycket som helst. Det fick han efterskänkt. Men när en annan var skyldig honom bara lite, några denarer, en väldigt liten summa, så efterskänkte han inte detta. Poängen med denna bibeltext, det är ju när Gud som är en helig Gud har mycket högre krav på rättvisa, på helighet, på barmhärtighet och kärlek. Han har mycket högre krav på det än vad vi har. Ändå så efterskänker han och ger förlåtelse till dig och mig. Skulle då inte vi ge förlåtelse till våra medmänniskor? Har vi då någon rätt att hålla någonting emot dem? Jesus är inte obarmhärtig. Han är inte okänslig för vår smärta. För våra sår, för vår kamp. Men han kallar oss till att förlåta. Han kallar oss till att leva i förlåtelse. Han säger till och med be för dem som förföljer er. Be för dem. Han säger själv när han hänger på korset, så säger han: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Så även om personerna inte kommer till oss och ber om förlåtelse, är vi kallade att leva med en attityd utav förlåtelse. Med ett liv som är kallade att vara i förlåtelse. Förlåtelse är, vad då? Här kommer några korta. Vad är förlåtelse? Förlåtelse är ett viljebeslut. Inte alltid ett känslobeslut. Jag kan många gånger höra och jag kan själv säga så här: jag vill inte förlåta. Jag kan inte förlåta. Jag orkar inte förlåta. Men grunden ligger egentligen i att jag inte vill förlåta. För jag vill inte sätta den andra fri. Jag vill hålla fast. Jag vill få rättvisa. Så jag vill inte. Jag väljer att inte förlåta. Jag väljer att inte förlåta. Utifrån vår vilja så kan vi välja att förlåta. Förlåtelse är att sätta personen fri. Att släppa taget. Att lägga ner våra krav på rättvisa. Just ordet förlåtelse, när man läser grekiska så kan man hitta flera olika översättningar till det. Och det handlar bland annat om att släppa taget, att efterskänka, att lämna. Okej, jag ger upp mina rättigheter att hålla emot saker mot dig. Jag efterskänker, jag lämnar. När vi lever i oförlåtelse, du och jag, så leder det ofta till syndiga beteende i oss. Vrede. Offermentalitet. Bitterhet. Protektionism. Jag måste skydda mig. Jag måste skydda mig. För jag kan inte förlåta den här personen som har gjort mig illa. Och om jag liksom, jag måste skydda mig. Det här är vanliga symptom på att leva i oförlåtelse. Och det här kan äta upp oss inifrån. Vreden, bitterheten, offermentaliteten. Och den enda som egentligen är mest bunden i det, det är jag själv. Inte den andra, utan det är jag själv som är mest bunden. Förlåtelse är ofta en process. En längre process. Speciellt om det har varit saker som har hänt oss under en lång period. Och då behöver kanske förträngda minnen, förträngda känslor komma upp. Och där är Gud så barmhärtig. Så han går inte bara så här liksom på direkt och visar allting. Utan att det får vara en process. Det får förlåtelse vara. Det tar tid att få kontakt med det som vi har gömt långt undan för att det gör så ont. Och ibland tror jag också att vi är för snabba med att förlåta. Vi är för snabba för att tala ut. Speciellt om vi har ett starkt skuldmedvetande. En del av oss här inne har starka, liksom, ett starkt samvete. Och har för mycket liksom utav det. Och vi tänker, nej men det var nog mitt fel. Jag hade fel tröja på mig. Eller håret stack ut. Eller jag vet, han mår ju inte bra. Det är så. Jag förlåter. Alldeles för snabbt. Där det behöver vara en process. Under det här har jag själv brottats med processat mycket i mitt liv. Utifrån att jag som liten bebis var med om en olycka som påverkar mig. Och som påverkar mig idag. Men som har påverkat liksom hela min uppväxt. Och det skedde hemma hos min mormor. Hon skulle ha passat mig och sett efter mig men gjorde inte det. Och vilket gjorde att jag råkade ut för en väldigt kraftig brännskadeolycka. Med mycket, många operationer som har varit egentligen genom hela livet. När jag tog emot Jesus när jag var 16 och när jag som 20-åring. Där Jesus mer och mer visade om förlåtelse och frihet. Så var det under en period som jag gick i själavård och som jag också var och fick förbön. Där Jesus visade mig att jag hade så mycket vrede i mitt liv. Jag hade så mycket vrede här inne. Och som gick tillbaka till, och jag kan berätta om det nu för min mormor är död. Så att hon mår inte dåligt av att jag berättar om det nu. Men det som gick tillbaka till att jag var så liten, jag kunde inte sätta ord på vad som hände. Och det fanns mycket skuld kring olyckan naturligtvis. Det fanns mycket skuld från min mormor, från mina föräldrar. De bearbetade det, men det var ingen som tänkte på den lilla bebisen som inte kunde uttrycka sig. Och som sen fick leva med det under hela sitt liv. Och jag minns, under en förbönssituation, jag skrek ut. Jag var så arg på dig, mormor. Jag var så arg. Varför? Jo, för att du skulle ha sett efter mig så att det inte hände. Hon var skuld till olyckan. Du skulle ha sett efter. Och när jag fick tala ut det, och när jag fick sätta ord på det, så var det som om det var en fördämning som lossade i mitt inre. Och hur Jesus fick komma in och rensa ut den här vreden. Och jag fick tala ut det och jag fick förlåta min mormor som gjorde fel. Jag fick förlåta henne. Och det hände i en förbönssituation. Och vi kunde prata om det, jag och mormor. Men alldeles i slutet av hennes liv när hon var 90. Hon brottades med mycket skuld. Så hade vi en speciell eftermiddag hemma i vår lägenhet på Storgatan. Jag fick ta hennes kraftiga arbetarhänder. Det här var en kvinna som hade bakat hur mycket som helst hela livet. Och arbetat och uppvuxen på gård. Så hon hade kraftiga arbetarhänder. Och riktigt skånsk matmor. Så härligt kraftig och god och rund. Bästa knät att sitta i alltså. Riktigt så här mjukt. Man bara satt sig. Var som en fåtölj liksom. Sån ska jag med bli. Riktigt härlig. Så ska mormor vara. I alla fall. Om jag nu blir mormor. Det vet man ju inte. Jag fick ta hennes händer. De här så liksom riktigt rynkiga händerna. Och vi pratade om den här olyckan. Och jag fick säga till henne. Mormor. Jag förlåter dig. Jag förlåter dig. Och få se hur tårar bara trillade ner för hennes rynkiga kinder. Gör du det, Maj-Lis? Ja, jag är så tacksam för mitt liv. För det kunde ha slutat vid 9 månader. Och jag förlåter dig. Ingen skuld mer. Och jag vet att hon gick in i himlen och var löst ifrån den skulden, ifrån mig. Det fanns en befrielse och en helande och läkedom. Att få uttala, jag förlåter dig, jag förlåter dig, jag förlåter dig. Hur vet jag att jag har förlåtit någon? Ja, kanske när jag inte tvångsmässigt hela tiden återkommer till den här situationen. Och fullständigt brakar igenom. Utan kanske när jag kan minnas utan att det smärtar så mycket. Kanske då har jag förlåtit. Vad är då inte förlåtelse? För det är viktigt. Vad är då inte förlåtelse? Förlåtelse är inte att acceptera det här, att det här beteendet är okej. Om någon gör någonting mot oss. Det är inte att acceptera det. Att uttala förlåtelse. Ja, men då accepterar jag ditt beteende. Det är det inte. Det är inte att glömma. Det är inte heller för, nu glömmer vi det. Vi sopar det under, vadå? Mattan. Så, glömt. Men det ligger ju kvar där, va? Det gör ju det. Förlåtelse är inte att glömma. Förlåtelse är inte heller att ge upp alla krav på rättvisa. Förlåtelse är inte att ge en fribiljett till att göra det igen till den andra. Det är förlåt, det gör inte. Du kan bara fortsätta. Nej. Förlåtelse handlar inte heller om förtroende. Ibland så är det så att förtroendet har blivit skadat. Ibland är förlåtelse handlar ju om att reglera skulden. Skulden blir reglerad. Men det kanske är så att du inte kan ha en relation till den personen igen. För förtroendet har blivit skadat. Och det tar tid att bygga upp ett förtroende igen. Men du kan ändå vara fri att säga jag förlåter dig. Du kan ändå vara fri. Förlåtelse är en väg till frihet. Och när vi inte förlåter så är det vi som blir bundna. Och när vi som gemenskap närmar oss varandra så behöver vi hålla fram barmhärtighet och förlåtelse. Och vi ska gå in i nattvardsdel nu. Och där kommer du att få ta emot förlåtelse ifrån Herren själv om du vill det. Men under tiden när vi ber, så be också och rannsaka ditt hjärta. Om det är så att du behöver förlåta någon. Eller kanske är det så att du behöver förlåta dig själv. Ibland kan det vara det svåraste. Och så ältar vi och ältar och ältar. Men att Herren faktiskt vill hjälpa dig också att förlåta dig själv för det som blev fel. När vi ber om förlåtelse, när vi lever våra liv med en attityd och med en kallelse att förlåta andra, så blir vi också upprättade och fria i vårt inre. Vi ber tillsammans. Jesus. Jesus, vi vill bara komma nära dig nu. Ända fram in i det allra heligaste. Och vi vill bära fram oss själva. Allt vad det innefattar. Allt vad det innefattar, Herre. Nu ber jag om att du kommer och hjälper oss att förlåta dem som står i skuld till oss. Så vill du att vi ska be, så vill du att vi ska leva, så vill du att vi ska närma oss varandra. Nu ber jag Herre, kom och hjälp oss att förlåta dem som är skyldiga oss någonting, som står i skuld till oss, Herre. Här kom just nu. Kom, Herre. Jag tror att det här innefattar även dig som lyssnar på detta i efterhand på nätet. Där är saker i ditt liv som du behöver lägga ner. Människor som du har hållit framför dig. Som du har hållit skyldiga och som du vill se rättvisa. Och Herren säger, min är hämnden, säger Herren. Han vill ge dig rättvisa. Det handlar inte om att det som skedde dig var inte rätt. Men Jesus vill ge dig en frihet. Att kunna släppa det. Att kunna förlåta. Så ber jag för dem av oss som har så svårt med att förlåta oss själva. Jesus, kom heliga ande just nu. Kom Herre. Så får vi be med syndabekännelsens ord. Komma in för dig. Och orden står i er agenda och vi ber tillsammans. Till den guden som är barmhärtig genom allt. Till honom som gav det största priset, sitt eget liv, för att vi skulle få förlåtelse. Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och utplånar världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Drag mig till dig så får mitt hjärta ro. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på. Förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.